människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor. Så, varmt, varmt välkomna till Modiga människor, avsnitt 187. Och mitt namn är Soja Zachariasdotter. Och med mig idag så har jag den legendariska pionjären inom sockerberoende, Bitten Jonsson. Och jag tänker att ni som tittar live, ni får jättegärna ställa frågor. Men nu till dig, Bitten. Så. Fantastiskt att ha dig med.
Tack! Att få vara med. Modiga människor. Ooh, jag gillade titeln direkt alltså. Ja, men jag kände igen dig till slut.
Ja. Ja, nej, men precis. Vi kom ju, jag tänkte att jag skulle berätta, men då kom vi fram till det. För jag gjorde en behandling upp hos dig 2004. Ja. Och då var inte jag så gammal. Ja. Nej. Så 30, ja, 70, precis. 29 måste jag ha varit då. Ja.
Ja. Ja. Mm. Wow. Häftigt, ja. Modigt, det är modigt.
Nej, men så att det, ja, så det här, jag tycker det här är extra roligt. För att det är så här, det här med mat, socker, alltså det är ju en sån industri då. Det är ju faktiskt helt galet. Men jag har ju inte gjort ens en liten presentation av dig. Du är sjuksyster i grunden.
Ja.
Du är addiction specialist.
Mm-hmm.
Du har skrivit en bok som heter Sockerbomben.
Ja, tre egentligen. Men
tre!
Uppdaterat den, ja.
Ja, ja. Och ja, men som sagt, du är verkligen en pionjär. Du har drivit det här behandlingshemmet. Och jag vet att det har varit ganska mycket motstånd. Det har inte varit jätteenkelt, eller hur?
Nej.
Och jag menar, du har föreläst, du har bott utomlands. Alltså, you name it. Du har verkligen koll på läget när det kommer till den här sjukdomen.
Ja. Tror det i alla fall. Jo, men det kan jag säga. Jo, jag kan den. Väck med två på natten så kan jag förklara sockerberoende, det brukar jag skoja säga.
Men kan du berätta, alltså vem är du? Liksom? Om du får berätta för oss, vem är du, Bitta?
Vad är jag för galning som har gjort det här? Ja, alltså det var ingenting jag valde. Det tycker jag är viktigt att poängtera. Jag blev vald. Det har jag tänkt på väldigt mycket. Folk säger, ja men det har ju valt det själv. Om jag någon gång beklagar mig över någonting. Att det är så trögt i Sverige. Eller folk får inte hjälp. Då måste alla måste betala själv. Och, ja men sockerberoende finns inte. Fast vi har hur mycket studier som helst. Då kan man tänka, åh, då kan jag beklaga mig. Och då säger folk, ja men det har ju valt det själv. Och då tänker jag, nej. Jag funderar mycket på det där. Hur mycket väljer vi själva egentligen och hur mycket blir vi vald? Jag tycker det är ett otroligt intressant ämne. Men i alla fall så, jag jobbade ju med alkohol, tabletter och narkotika. Eller jag ska ju börja när jag hamnade i behandling själv 1985. Så jag har ju då varit nykter alkoholist i 38 år, lite plus några veckor då. Och det var ju en chock, en total chock. Kom från Sverige med synen på alkoholister, som ju fortfarande finns kvar mycket tycker jag. Att det var inte en sjukdom, till ett behandlingshem som sa det är en sjukdom. Och så presenterade de forskning om dopamin och signalsubstanser. Och jag bara, du vet, jag var nästan förbannad. Varför ingen berättar det här för mig? För jag drack ju 13 år och hade ju en jävla skam över att jag inte kunde kontrollera alkohol. Och så det var ett uppvaknande. Och från den dagen är jag jätteförälskad i beroende medicin. Och jag tänkte jag vill lära mig allt om beroende medicin. Neuroscience, addiction medicine och allt det där. Så jag började ju suga i mig varenda chans jag fick. Och lära mig om allting. Och jag insåg ju snabbt att Sverige är ett u-land när det gäller kunskap om det här. Så det var USA som gällde. Så jag var ju över på massor med konferenser, skapa nätverk. Plugga, jobba och så vidare. Och så efter 7 år nykter så kom jag på att jag skulle sluta röka. Det blir så tillfredsställande. Man vill bli hälsosammare och hälsosammare. Så jag tänkte det var väl ingen match. Det var ju jävligt svårt att sluta röka. Det var vidrigt. Det var mycket värre än alkoholen. Och jag kunde inte begripa varför. Men jag jobbade ju då på ett behandlingshem utanför Uppsala. Och där hade vi amerikanska lärare som var här över och tränade oss. Och de kom ju från stora behandlingskedjor i USA. Det som hände var i alla fall att jag började äta godis, choklad och glass. Det var ju min favorit. Mat var inte så jäkla intressant, men choklad och glass varje kväll. För jag var så duktig som inte hade rökt. Haha. Och jag blev ju sjuk. Alltså, idag förstår jag ju vad som hände med insulinresistens och blodsocker. Och idag kan jag ju allt det där, men jag kunde ju ingenting om det då. Och jag kunde inte begripa varför jag mådde så dåligt. Och mest var jag förbannad för att jag inte kunde sluta. Jag tänkte, vad helskotta, sluta med alkoholen och sluta med cigaretterna. Men jag kan inte sluta med det här. Jag lovar varje dag, ikväll ska jag inte vräka i mig choklad och glass. Och ändå gjorde jag det. Du vet, alltså autopilot ner på kiosken och affären och köpte och vräkte i mig och mådde skitdåligt dagen efter. Trött, deppig, humörsvängningar, dålig mage, bla bla bla. Och vid en punkt tänkte jag säga, ja, men jag har nog drabbats av kroniskt trötthetssyndrom. Fast innerst inne visste jag att jag gjorde fel. Jag kunde ju beroende, så jag såg ju mönstret. Men jag ville inte acceptera att jag hade ett beroende. Och det aldrig talas om det. Och så säger jag då till en av de här kvinnorna jag jobbar med, vad är det för fel på mig? Jag slutar med det, jag slutar med det, men jag kan inte sluta med socker eller choklad och godis eller vad jag sa. Eller, jag kommer inte ihåg hur jag sa det. Och hon tittade på mig och var helt jävla cool. Och så säger hon, oh, you might be a food addict. Jag hade aldrig hört den termen förut. Jag bara falla baklänges. Och jag sa, no. Enough addictions. I don't have a problem with food. Och det hade jag ju inte. Jag har inte hetsat gurka eller kokt torsk eller någonting sånt. Jag har aldrig gjort det. Jag visste ju vad problemet var. Så, men då så säger hon så här, oh, we have training in Chicago for that. Why don't you go over? Så jag hade ju tur då som jobbade ihop med det här företaget. Så jag var över på Lutheran General. Och nu skulle jag, jag håller på och skriver, eller översätter min senaste bok, Sockerbomben 3.0, till engelska nu. Jag jobbar ju bara på engelska idag. För det här är ju en sån ankdamm, lilla Sverige, vet du. Tycker jag, förfärligt hur man behandlar sockerberoende här. Det finns inte, det finns ju de som säger fortfarande. Så det finns 10 000 studier eller mer. Man tar sig för huvudet liksom. Jag skäms. Jag hör sånt. Men i alla fall så åkte jag över då och så fick jag ju gå min första kurs. Och nu skulle jag titta, för jag var ganska säker på att det var 30 år i år. Men det var oktober 93, men jag var aldrig ute och kollade mina gamla filofaxar. Nu gick jag ut och kollade. Och fick ju en chock när jag såg att det var 15 november 92. Var jag på den här första kursen. På Lutheran General Hospital i Chicago. Så alltså, jag chockade med det än. Att det är 31 år snart. Ja, men det var så det gick till i alla fall. Och då, på den tiden kunde vi ingenting om näringslära. Ingenting om mat. Vi pratade om emotional eating. Och jag kände inte igen med det heller. Jag tänkte, det är precis som alkohol. Det är något kemiskt, det är något biokemiskt. Men det var ju ingen som pratade om psykoaktiva substanser på den tiden. Och vad är det i kosten som triggar belöningscentrum? Och det fanns ju ingen forskning om det är på mat, du vet, dopamin, serotonin, GABA, allt det här. Men jag kände på mig att det var så. Och jag såg ju hur patienterna tappade kontrollen när de åt viss föda, men inte annan föda. Så jag förstod ju att det var något mystiskt. Men vi kunde inte insulinresistens, vi pratade inte leptinresistens. Vi hade inga verktyg. Så vi kämpade, vi tog ju bort liksom godis och kakor och sånt där. Men du vet, vi åt ju fortfarande mycket säd. Ooh, men brunt. Whole grain. Trodde vi var jättenyttigt då. Och low fat åt vi ju. Vilket är helt galet för hjärnan då. Men vi visste inget annat. Och sen så skulle man ändå ringa matsponsor före och efter måltid för att klara av abstinens. Så det var ju white knuckling. Det var ju hela tiden white knuckling. Och det var hela tiden väga och mäta. Och man var ju lika besatt av mat fast det var lite annan matplan. Hävdar jag. Tills 2005 när lågkolhydrat kom. Annika Dahlqvist, minns du henne uppe i Sundsvall?
Ja, jag har intervjuat henne 2 gånger.
Ja, bra. Ja. Och hon gick ju bara ut kaxigt och pratade low carb. Och hon var ju kallad fettdoktorn och Jesus. Men jag förstod ju på en gång att det där är ju vår kost. Jag hade ju nosat på Atkins för flera år sedan, men det var ingen som fastnade. Så jag la över till low carb och la över behandlingsprogrammet och allting till low carb 2005. Och vi såg ju mycket bättre resultat. Folk mådde ju bättre. Men fortfarande så var det problem. Och vi tänkte, vad är det som gör det? Och det visade sig vara kasomorfin. Alltså du vet, alla mjölkprodukter utom smör och ghee. Några har svårt för det också. Men de flesta tål ju smör, äkta smör och ghee. Visst full skratt när ungdomarna frågar mig, vilket sorts smör ska jag köpa? Ja, då stanniolpapper och stå SMÖR. Eller heter det Flora Lätt och Lagom eller? Och jag bara, hoho. Men, nej men alltså, så då tog vi bort det också. Mm. Och då trodde vi att det kanske var bara en del som hade det problemet. Så de som hade svårt tog vi bort det. Men vi ser ju idag att i stort sett alla med ett beroende reagerar på koost och ja, keso och yoghurt och ja, du vet, grädde och allt det där. Tar man bort det så blir det mycket lugnare i hjärnan. Men, så det har ju varit en väldigt intressant resa matmässigt om jag säger. I takt med att vi har fått jättemycket forskning om ketogenkost eller restricted carbohydrate treatment for illnesses och beroende i en sjukdom som du vet. Så att det har ju liksom tagit många år att få ihop de där bitarna. För hela systemet, alltså det finns ju hur många som helst som kallar det här problemet för något annat, inte beroende. Det är ätstörning och hetsätning och ja, du vet, kräkning och massor. Nu säger inte jag att alla som har de problemen är beroende i botten, men väldigt många är. Och då blir de här beteendena, svälta, olika dieter, hetsäta, kräkas, överäta. De är olika sätt att kontrollera beroendet. Så jag kallar dem för processberoenden. Som orsakas av sockerberoendet, vill jag säga då. För det startar ju tidigt. För jag menar, vilken annan drog är du exponerad till när du är bebis och liten? Ingen. Och folk förstår ju inte hur otroligt kraftfull den här substansen är på vårt gamla belöningscentrum. Så att, och så sen är det ju det också att omgivningen vill inte acceptera det. Så de hjälper ju dig att vara förnekelse. Ja men du kan ju ta lite bara. Ja men det här kan du väl äta. Det är inget socker i det där. Så man måste ju kunna väldigt mycket om man har den sjukdomen för att klara sig. Och sen är ju det att du har konstant exponering. Konstant. Men du kan ju inte gå in på någon affär eller gå in någonstans idag. Det är inte du är exponerad till dofter av drogen, syn, du vet, ljud, biosalong, så överallt. Så att, ja. Plus att i Sverige är det ju då, vill man inte prata beroende. Det säljer inte så bra. Man pratar hellre metoder, produkter, bantningsmedel, kniven. Ja. Men det läker inte mitokondrier, brukar jag säga. Det är bara quick fix. Det är som att hålla ner en pilatesboll under vattnet. Den smäller upp till slut och då är det ju ännu sjukare då. Ja, men det var väl kort och koncist om min resa. Eller?
Ja, men och väldigt informativt. Då ska jag läsa det här påståendet.
Jaha. Mm.
Bitten Jonssons påståenden om sockerberoende och signalsubstanser saknar vetenskapligt stöd. Och har avfärdats som pseudovetenskap av forskare inom beroende medicin och kemisk nutrition och biokemi.
Mm. Mm. They are wrong and I am right.
Come yes. On.
Bite me. Ja. Mm. Ja, jag undrar om de vågar ta en debatt med mig. Om neuroscience och fettsyreprofiler, neuron och signalsubstanser. Och...
Nej, men det är ju helt horribelt. Alltså, ja, men det är helt jag horribelt. Vet, jag vet ju. Ja, ja, jag vet ju. Jag har ju själv.
Mina, ja.
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 Ja. Ja. Ja, men eftersom jag själv, jag firade 25 nyktra år här, häromdagen.
Yeah. Ja.
Så att jag kan ju själv ganska mycket om beroende och beroendehjärna. Och förstod väldigt, väldigt tidigt i min nykterhet. Att socker är någonting som jag triggas av.
Vem äter sig till 170 kilo och blir handikappad och alla konsekvenser som blir? Vem gör det? om inte det är ett beroende som man har kontrollförlust över. Vem opererar bort frisk del av magen och får svåra konsekvenser? Jag menar, är de blind eller? Men jag tror så här. Dels kan man ha aktier i sockerindustrin om man vräker ur sig något så jävla korkat som det där uttrycket var. Det är det ena. Det andra kan man ha ett beroende själv, så man vill skydda sin egen sockerätande. Och det tredje att man på något sätt follow the money, säger jag, hotfullt. Och tyvärr är det så att jag har försökt närma mig hela beroende, du vet, alltså typ det vi kallar alkoholtabletter, narkotika, beroendevärlden i Sverige. Därför att jag vet att skulle man anamma det här med socker, så skulle det bli mycket, mycket mindre återfall. Mycket, mycket mindre psykiska konsekvenser. Det vet vi idag. Vi har all forskning på det idag. Less Brain Energy by Chris Campbell. Varsågod, säger jag. Eller Nox Nutrition eller vad du nu har. Georgia ED kommer med sin nya bok nu. Change Your Diet, Change Your Mind. Det finns mycket som helst. Ja. Men i alla fall. Så, då, vad är det man skyddar när man säger någonting så korkat? Come on. Ta en debatt med mig. Welcome.
men du är underbar. För du vet ju, och det är ju så.
Ja, jag kan det här utan och innan. Ja. Ja. Och I'm way ahead of them.
Och då, och vi kommer till det här med Sverige nu då igen. Ja. Jag menar, det är ju långt över 20 år sedan jag var i USA. 24 år sedan var jag i USA första gången. Mm. Och då så besökte jag ju behandlingshem där. Mm. Och vad tidigare de var där redan. Mm. Att plocka bort liksom chips, socker. Ja. Det var ingen fredagsmys på de behandlingshemmen.
Nikotin, ja. Nej, ja. Men alltså, de förstod ju det här med som vi pratar om, addiction interaction disorder. Mm. Och där vill jag hylla Jörgen Engel. Han är i pension idag. Jag har ingen kontakt med honom. Jag hade för några år sedan. Jag försökte få tag i honom. Men jag har sagt det till honom många gånger. Tack, tack, tack Jörgen för all grundforskning du gjorde på sensitivity. Där han visar att en drog banar väg för nästa. Banar väg för nästa. För han var ju grundforskare på alkohol. Så jag använde ju hans bild väldigt mycket. Han var ju en pionjär. Och det lustiga var att om jag pratade om Jörgen Engel i Sverige, professor Göteborgs universitet, folk visste inte vem han var i beroendevärlden. Väldigt få. Men om jag var i USA på en konferens, Jörgen Engel, yeah, we know his research. Ja. Men det är ju så här också, du måste komma ihåg att vi lever i en väldigt högspecialiserad värld. Du vet, alltså diabetesläkare kan inte beroende, om inte de har specialutbildat sig. Njurläkarna kan det inte. De kan inte diabetes heller. Alltså en högspecialiserad värld. Om du tänker att det är prickar överallt. Utan linjer emellan. Så vad jag jobbar jättemycket med. Det är det här med multidisciplinära team. Alltså connect the dots. Mellan olika discipliner. För jag hävdar att beroende. Oavsett utlopp. Är en oerhört svår. Komplex och förvirrande sjukdom. Så vi behövs allihopa. Du behövs med din specialitet. Vi behöver många, många experter. Och det är det som är så svårt i vårt land. Att få dem här och inte, du vet, skydda sin lilla turf. Det finns ju inte en diabetesläkare som jag känner till i Sverige som jobbar med ketogenkost på diabetes. Som vi vet idag via studier gör att diabetes går i remission. Varför finns inte de i Sverige? Jag brukar skoja med David Unwin i England som är en oerhört skicklig, underbar diabetesläkare. Som har tagit bort tabletter hos många diabetiker och fått dem i remission. Jag säger, kan inte vi klona dig i Sverige? Så varför? Vad är det som styr?
Ja, inte är det folks hälsa i alla fall.
Nej, nej.
Ja. Nej. Ja. Nej, men det är ju jättetydligt. Jag är ju ganska chockad över hur många diabetiker som jag har träffat som tycker att det är jätteokej att dricka diet, Cola Zero eller Fun Light.
Ja. Sist jag jobbade med en kurs med ett team näringsexperter så var det en som hade snott en sån här kostplan från ett stort sjukhus i Stockholm. Jag säger inte vilket. Som hade en diabetesplan. Mellanmål var en lättöl och en kanelbulle. Och sen var det ju lågfett förstås och flora eller något sånt där skit, livsfarlig PUFA, polysaturated fatty acid som skapar
Nej men jag vet, jag har ju, eftersom vi tillhör samma liksom plats så brukar så vet ju, man brukar ju hjälpa människor, så att jag har ju sponsrat ganska många tjejer under de här åren.
Ja, vad bra. Underbart.
Och då är det ju ofta ett korsberoende. Så att jag har ju
när vi började jobba med det här för många år sedan, så sa man att bara 17% ungefär har ett utlopp. Mm. Idag när du lägger till skärmar och sociala medier, så skulle jag säga att det är bra om det är 3% som har bara ett utlopp. Mm. Så addiction interaction disorder, det är liksom beroende i en sjukdom. Du har ju bara ett belöningscentrum. Och ju mer du äter socker, desto fler utlopp hittar du. Mm. Hjärnan byggs om. Så funkar det. Och så när inte socker funkar längre efter några år, du får ingen kick. Ja, men då tar du till alkohol. Eller opioider eller cannabis. Eller, ja, du testar en annan drog. Eller skärmar, sociala medier, shopping, whatever. Så är det ju. Mm.
Men det jag tänkte lägga till bara med det här, just att jag fått insyn också är faktiskt, precis, och ville bekräfta det du hörde om matplanen. Mm. För det har jag ju fått bekräftat från flera tjejer som jag har hjälpt, att när de har sökt någon form av matbehandling i Stockholm, så handlar det mer om att lära sig att kontrollera att äta. Och då fungerar i princip vad som helst. Man kan ta en näve godis, för det handlar inte om, utan det handlar om att du ska lära dig att kontrollera ditt ätande.
Ja, just det. Då brukar jag säga, okej, om du tror på det, gå ut och kontrollera och byt väder just nu, här, nu. Mm. Gå ut och byt väder. Mm. Sure. Du kan inte, you can't overrule biochemistry. Mm. Nej, det är skrämmande. Det är skrämmande. Och så har de där gamla psykosociala synsättet, de har inte det här biokemiska som vi som är utbildade de sista 10-15 åren har.
Så vad händer, alltså våra barn idag, de introduceras, det är ju, jag skulle säga att det är ganska skrämmande det jag ser.
Ja, alltså det är så stort och det är så svårt och det är så smärtsamt att se det. Så jag orkar inte längre. Alltså jag har hållit på så länge så jag backar på den delen. Jag försöker sprida kunskap överallt jag kan. Men alltså, att gå ut och ta mig an det. Jag vill inte ha inga fler krig i mitt liv. Eller, det är så mycket jag skulle vilja, du vet, skriva debattartiklar om och en bok. Eller, men tack och lov så har jag nu fantastiska kollegor som jobbar med det här. Till exempel Annika Strandberg i Värmland. Hon har ju tagit sig an det här med familj och barn. Och hon är jätteduktig och skriver en bok om det också. Henne kanske du skulle intervjua, för hon är ju ljuvlig tycker jag. Och kunnig bondmora och tillfrisknande sockerberoende sedan många år. En av mina närmaste kollegor, hon förstår beroende på djupet. Och hon jobbar, för du vet, du kan inte gå in, med en vuxen som jag jobbar med, så kan vi gå cold turkey. Och sen lagar vi biokemin så de orkar detoxa och komma på andra sidan med ny bränsleblandning. Det kan du inte göra med barn. De finns ju i ett helt annat sammanhang. Så hon är väldigt duktig på hur byter du ut? Hur tar du bort vissa saker och byter ut? Men alltså det är ju så otroligt svårt för föräldrar som hon har hjälpt. De får ju motstånd i skolan. Ja, men de måste ju få glass och de måste ju få. Men vem skulle säga det till ett barn som är nötallergiker? Ja, men det är synd om Pelle om inte han får några nötter när de andra får. Alltså det är så dålig kunskap om biokemi så jag blir matt.
Ja, och då tänker jag bara så här, vad har hänt? Jag menar, jag är född 1975, ja, och gick i en ganska liten skola. Vi var 85 elever, 1-16. Ja. Och vi hade inte jättemånga stökiga liksom ADHD. Alltså vi hade en kille i min klass och han utmärkte sig på skolan kan jag säga. Idag så utmärker sig ganska många barn i varje klass. Och jag vet en familj där 3 stycken är diagnostiserade med ADHD och alla 3 äter Ritalin.
Ja, och det är ju beroendeframkallande i längden då. Och det är ju jättefarligt. För då kommer de ju in i det här att det ska vara ett piller för allting. Vilket ju inte hjälper, för det lagar inte hjärnan. Och då säger jag bara till folk som tror på det, läs Brain Energy av Christopher Palmer, Harvard psykiatriker. Han förklarar ju det här, och det har vi vetat länge. För det som händer när barn får, du vet, väldigt processad mat, är att de får något som heter cerebral glucose hypometabolism. Det vill säga hjärnans näringsupptag och utbyte funkar inte längre. På grund av skräpmaten. Och på grund av fettsyrebrister och allting. Så jag menar, det är ju egentligen väldigt, väldigt enkelt att lära sig. Om man nu öppnar ögonen och vågar titta. Och sen är det ju så att Sverige älskar ju det här gamla psykosociala, du vet. Det är trauma och det är trasiga leksaker och det är mammans fel. Att man inte... Det finns ju också naturligtvis, men det huvudsakliga problemet vi ser idag är ju näringsbrist, fel näring. Och vår, du vet, urålders, stenålders hjärna, den måste ha naturlig mat. Den måste ha kött, olika, och det här vegantrenden, den är ju livsfarlig för barn. Snacka om näringsbrist. Vår hjärna är gjord för animaliskt protein, animaliskt fett. Och grönsaker. Den är inte gjord för vegan och den typen av föda. Det går bara ett tag. Så ska man ge det, då måste du ge massiva doser kosttillskott. Och hur bra är de? Och hur bra hjälper de? Och det är väldigt individuellt. Men om du och jag skulle ta samma kosttillskott, du kanske fick kanoneffekt. Jag fick kanske inte någon speciell effekt. Du måste ju kunna och förstå det här. Och vilka gör det? Det hjälper ju inte liksom att gå på apotek och köpa någon B-vitaminblandning. Det hjälper ju inte om du har näringsbrist i hjärnan.
Ja, det var ord och inga visor.
Ja, det var ord.
Jag vet ju att det stämmer det du säger.
Jo, oh, jag vet.
Ja, det är skitbra.
Ja, jag vet. Men alltså, jag vet inte hur vi ska göra. Ska vi demonstrera på gatorna eller? Nej, jag skojar. Det skulle inte jag orka. Men alltså, jag blir väl... Så du frågar mig, hur känns det att se de här barnen? Det känns för jävligt. För jag vet att de kommer att ha problem hela livet. De kommer att springa på BUP och få mer piller. Och ingen kommer att adressera det här. Och hjälpa dem att må bra och bli harmoniska. Så att det kommer att bara pratterapieras. Sverige älskar psykosocialt babbel babbel. Och inte jobba med biokemi. Så jag menar så här, att du måste laga biokemin och hjärnan först. Sen terapierar du. Du kan inte terapera någon som är trasig i hjärnan. Det är kriminellt, hävdar jag. Det är farligt nästan. För när man har svår näringsbrist i hjärnan, då har du alltså falska negativa tankar. Falska känslor. Du har ingen impulskontroll. Så du har urges, alltså drivkrafter som flyger till höger och vänster. Och du får ett destruktivt beteende. Men vi vet ju, USA är värst i världen. Vi vet ju att aggressivt beteende är väldigt kopplat till läsk. Unga människor som dricker läsk har väldiga raserutbrott. Det finns en studie på. Så jag menar, men alltså det säger sig själv. Du kan inte hälla sockervatten i tanken på en Ferrari. Det kommer inte att funka. Sen kan du prata med den Ferrari hur mycket du vill. Det kommer i alla fall inte att funka.
Och, precis, och det här du säger nu, det är ju det jag vill liksom göra kopplingen till. För vad har hänt på ganska kort tid. Det har ju skjutit i höjden alla liksom diagnoser. Och, ja.
Och skräpmaten. Ja. Det är bara att gå på... Jag ska till Stockholm imorgon på sockerfria dagen. Och jag vet ju det när jag kommer in på stationen. Alltså det gör mig beklämd att se att du vet alla pressbyrån och fik och allting. Alltså muffins. Alltså de är ju stora som tårtor. När jag var barn var ju tårtorna så där stor. Och jag vet ju liksom att det är ju de här Starbucks sockrade dryckerna. Jag har aldrig faktiskt druckit en sån. Jag dricker bara black coffee. Latte någon gång. Men syrups och du vet frostings och jag menar allt det här. Jag har ju exploderat. Och folk äter ju det hela dagarna. Och sen äter de någon liten bowl. Det är poppis i Stockholm nu, har jag sett. Bowl. Lax bowl, kyckling bowl. Och då är det väl kanske 10% animaliskt protein då, kyckling och lax. Men resten är ju då frukt och grönsaker och bönor och hej och hå.
Och det är ganska mycket saker tillsatt också, så aromer ja, till exempel.
Det är ingenting man ska stå sig på. Mm. Måste du göra mellanmål om någon timme? Blodsocker kommer ju att gunga, och väldigt få förstår också att väldigt mycket av de känslomässiga problem du ser idag hos människor som då äter så här är ju vad vi kallar volatilt blodsocker. Alltså kraftigt svängande blodsocker. Vår stenåldershjärna pallar inte det.
Nej men precis, och jag vet ju bara själv, vi har tre små barn. Och mitt blodsocker svänger för mycket. Alltså de gångerna jag blir arg och tappar tålamodet.
Ja.
Så är ju ungefär 100% kopplat till
att du har lågt blodsocker. Det finns ju en svensk studie som visar också att på eftermiddagarna när folk kommer hem från jobbet och ska laga mat och ge barnen och du vet allt den här stressen, det är då flest gräl händer. Det är för att folk är hungriga, och i värsta fall har man ju klämt en chokladkaka på pressbyrån då, på väg hem. Vilket naturligtvis gör ju saken ännu värre. Det svänger ju ännu mer sen då. Och vad jag inte förstår också, det är liksom hur har vi kunnat... Varför är inte fler människor intresserade av sin hjärna och sin kropp? Hur man sköter det? Man är mer rädd om mobilen, höll jag på att säga. Alltså hur man sköter mobilen. Än att förstå... vad som får oss att må bra. Ja, men alltså, och så skriker alla, mer forskning. Nej, vi behöver inte mer forskning. Vi vet att naturlig mat är bra. Det finns hur mycket studier som helst på det. Vi vet att bra sömn är bra. Vi vet att fysisk aktivitet är bra. Vi vet att prata med vänner och gemenskap och närhet. Vi vet att det är bra. Hur många fler studier behöver du? Vi behöver ju få hjälp att göra. Action. För om du tittar på allt vi vet och så ratio till det vi gör, så är det en enorm diskrepans. För jag brukar fråga folk som tittar på mig, vad ska jag äta? Det är alltid första frågan jag får. Vad ska vi äta? Och jag hatar den frågan. Jag är så trött på den så jag dör nästan. Då brukar jag spänna ögonen i dem och säga så här. Okej, så du menar att du talar om för mig att du inte vet vad du ska äta och vet vad du ska låta bli? Jo, skrattar de lite generat. Folk vet. Så det är inte där problemet ligger. Det är att göra. Det är att genomföra. Action. Och du kan gå i terapi och prata känslor och tankar i miljoner år. Om inte du ändrar beteende så händer ingenting. Du vet vad vi säger. If nothing changes, nothing changes. Hmm. Det är det här jag skulle vilja... att vi hjälpte varann med. Hur gör jag? Hur gör djur? Hur gör jag imorgon? Hur äter jag en bra frukost, lunch och middag? Vad gör jag emellan om jag sug? Hur tar jag hand om mig själv? Hur förbättrar jag min sömn? Hur förbättrar jag min andning? Det är superviktigt. Jag älskar ju den här lilla leksaken. Jag vet inte om du har sett den.
Nej.
Gå ut på medveten andning får du se. Och så kan du läsa min testimonial där. Jag hittade den här 2013. Det är en rysk läkare som gjorde den från början. Men de flesta av oss som äter stressmat och stressar. Vi överandas. Och så har vi stressapné. Man kommer in och så öppnar man datorn. Åh, 30 mejl. Så håller man andan. Eller man håller andan när det är kö, bilkö och... Åh, fyra före i biltvätten, jag dör. Nej, men alltså alla, om inte man är medveten om sin andning så har vi stressapné. Och vi snarkar på nätterna, de flesta av oss. Så kan man tejpa mun på nätterna. Och så kan man träna medveten andning på dagen. Och då kan man använda det här lilla andningsmotståndet. Och det här är ju himla bra när man är stressad eller har sug. För då kan man andas in här. Det är diafragmamassage. Så det här lugnar ner andningen. Man kan göra det när man går och lägger sig. Man kan göra det på morgonen. Man sitter i bilen, framför tvn eller läser. Eller vid datorn. Som jag som... jag måste svara på den mejlen. Nej, men jag säger inte att det är den enda vägen. Jag säger bara att det finns väldigt små enkla verktyg idag för att förbättra vårt mående. Och kompisar som man får skratta och prata med och tillföra goda saker. Vara ute i naturen. Jag är ju en riktig hund- och naturälskare. Utan det skulle inte jag vara så pigg och frisk med, det kan jag säga. Det är mitt liv att gå ut. Vara ute varje dag och gå ut och gå ut. Och jag tycker promenader är underbart. Det är mycket bättre än gym, tycker jag. För du får ju också naturens energier och ljus och allting. Jag säger inte att gym är dåligt. Det är bara det att det är himla bra att ladda på med ljus och natur. Men alltså det finns ju så många små enkla saker vi kan göra. Hur många små?
Ja men sunt förnuft. Jag undrar liksom, vad tog det vägen någonstans?
Ja, men alltså jag tror jag tror att folk äter så att de har så låg energi. Mitokondrien orkar inte jobba. För om överandas så mitokondrien är ju cellens energifabrik. Den är ju nedsatt i det stressade, felätande samhälle vi ägnar oss åt idag. Och då innebär det alltså att vi orkar inte göra de här sakerna. Men jag brukar säga så här. Baby steps, små små steg en dag i taget leder till förbättring. För många är så här, de ska ju allt på en gång. Mm. Ja, men då ska jag byta kost imorgon, då ska jag ju det och så ska jag börja träna och så ska jag... Det kommer inte att funka. Det vet ju du och jag. Det var ju inte så vi tillfriskna. Vi fick ta små, små steg och så ibland åkte vi baklänges och vojne, vojne. Och så ramlade vi omkull och så klev vi upp och fortsatte igen. Så vi kan ju stötta varandra och göra det.
Ja men precis, för det är ju det är som du säger. Så jag menar, för att få ett annat resultat så måste vi göra annorlunda.
Ja, alltså, det är göra. Definition,
ja, precis, göra. Det är ju en handling.
Ja. Analysis causes paralysis, brukar vi säga.
Nu fick vi en fråga den här. Varför har jag tagit prylen för att kunna andas medvetet här? Så.
Ja, jättebra. Ja. Medveten andning, ett ord, .se.
Mm. Jag lägger ut en länk sen. Ja, ja, jag måste ju skaffa en sån själv.
Mycket andningsövningskurser. Hur många som helst. Den här passar oss stressade addicts, för det är så fruktansvärt enkelt. Och du glömmer inte bort den när du har den i mun.
Nej. Okay. Tänk om man har den runt halsen också.
Ja, ja, och du liksom måste tejpa. Om du tejpar mun på natten så får du ju, har du mycket mer energi dagen efter. För du sover bättre. Alltså det är sådana pytteenkla saker. Inga dyra kurser, inga dyra material. Du ska inte åka till Tibet och meditera i 7 veckor. Liksom. Du gör det hemma. Nu, här, puff. Det gillar en sån speedfreak som jag, en addict. Jag vill ha snabba resultat.
Men alltså, nu är vi ju, även om du jobbar liksom mot utlandet, så är vi ju ändå i Sverige, lilla ankdammen just nu.
Ja. Ja, men så här är det. Jag har utbildat ett gäng yrkesproffs och de ska jag hänga med imorgon och vi ska då prata om beroende på sockerfria dagen.
Vart någonstans i Stockholm? Det är ingenting som folk kan komma till.
Jo, alla kan komma. Vi har ju lagt ut jättemycket på Facebook och överallt om det. Sockerfria dagen, ettord.se. Jag vet inte om det finns biljetter kvar. Men man kan ju gå in och se det på streaming. Man kan ju vara med på nätet. Men det finns ju i kalendern numera. Du vet, kanelbullens dag, sockerfria dagen. Det är,
faktiskt helt sjukt att man lägger in det i kalendern.
Ja, marknadsförs inte. Kanelbullar marknadsförs inte helvete överallt. Men ursäkta för min skam. Men så vad jag vill säga... Jag har ju sålt min svenska utbildning till det här gänget, No Addiction Academy. Jessica Ejblad, Charlotte Schön Poulsen och Frida Sandin. Så om man går ut så hittar man ju dem. Sockerskolan och leva sockerfri. Och om du går ut på min hemsida så står det ju sugarspecialister, alltså de som är utbildade av mig. Och certifierade och licensierade och allting. Det är bara att klicka där och det finns fler. Pia Lönnroth, Annika, Sanna Åbonde, Sara Sisi. Du har ju ett helt gäng där som jobbar med det här, som är utbildade. Hör av er till dem.
Ja, det tycker jag verkligen ni ska göra. Alltså för det jag ser också, det är ju ganska påver utbildning, många andra dietister. Alltså jag blir verkligen mörkrädd när jag hör deras råd. Och det är mycket...
Men en dietist har ingen kunskap om hjärnan och beroende. Nej. De är jätteduktiga på mat. Alltså jag dissar inte dem så. Men de kan ingenting om neuroscience och addiction medicin. Men det kan vi. Vi är skitduktiga på det.
Och det är så härligt osvenskt.
Ja, visst är det. Ja. 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 Det är det vi är proffs på. Vi är proffs på att hjälpa en person att se, har du utvecklat ett beroende eller inte? Och har man det, då är det en fysisk hjärnsjukdom i belöningscentrum. Man har inte orsakat det själv. Haha. Så det, men it's gonna kill you if you don't deal with it. Alltså den är väldigt allvarlig. Och den leder ju bara ut för. Och då kan vi hjälpa till och dels upptäcka det. Om du är beroende eller inte. Är du inte det, då är det ju inte vårat bord. Då hänvisar vi dig någon annanstans. Men är det det, då är vi proffs på att lägga upp en behandlingsplan. Och det är en kronisk sjukdom. Och den blir bara värre med tiden. Alltså den är progressiv. Det ser vi också om man inte gör något. Det blir bara fler och fler konsekvenser. Om man mår sämre och sämre. Hur mycket dieter man än provar. Och så kan man må bra ett tag och så krasch igen. Och ja, du vet så. Och då så finns ju vi där. Och sen har vi ju stödgrupper. Det finns jättemycket stödgrupper. På Facebook har ju sockerbomben i din hjärna. En hemlig eller vad ska jag säga, låst. Man måste be att få gå in där då. Svara på frågor. Så det finns jättemycket stöd. Det är jättemycket kunskap på min hemsida. Ja. Så det är inte så att det inte finns hjälp. Utan det är snarare så att... och det som är problemet med den här sjukdomen. Och jag tror att för det är den där besattheten med att banta, vet du. Det tror jag är att man måste tros... Att det är dålig karaktär eller något. Och kan själv. Men du måste väl kunna fixa och käka bättre. Men är hjärnan hijacked? Är ditt belöningscentrum kapat? Då är det kapat. Du tappar kontrollen. Punkt. Och så kanske du tar tag i det ett tag. Och trycker ner pilatesbollen under vattnet. Så går det ett tag. Och så pang. Tar du en tugga av någonting. Och så exploderar det belöningscentrum. Och så tappar du kontrollen igen. Och det är bara att titta runt det så ser du ju konsekvenserna.
Ja, överallt. Alltså så här, det jag ser, det är ganska... Det är ju känsligt att prata om de här sakerna. Men jag ser ju också hur mycket... hur större barn är faktiskt i omfång idag.
Ja. Jo, det var ju en artikel om det. Att 4-åringar har ökat i vikt. Stod det i DN häromdagen och... Det var ju en annan artikel också. Hjärt- och lungfonden gick ut och var ju väldigt orolig för att man tjänar jättemycket på att göra reklam för skitmat. Alltså läsk och godis och färgglatt. Men inte för riktig mat. Det är ju skrämmande.
Och det är ju jättemycket. Det finns ju nästan inga skolor idag som lagar maten. På Nej. Min skola så hade vi ju flera kockar.
Ja, det hade vi också.
Mattanten. Ja.
Men vi fick ju riktig mat. Jag växte upp på riktig mat. De unga patienter som har kommit alltså senare år, de vet inte hur man lagar mat. Och det tycker jag också är en otroligt sjuk recepthysteri. Du behöver inga recept, men däremot behöver du lära dig hur tillreder man kött. Man kan grilla det, steka det, koka det. Hur tillreder du fisk? Hur tillreder du ägg? Jag menar, på hur många sätt kan du göra det? Alltså det lärde du ju skitsnabbt. Hur du lagar mat. Och sen gäller det bara kryddor och vara lite kreativ. Du behöver ju inte, alltså man ser folk är besatta på kokböcker. Varför då? Jag gillar ju att den här Amanda Norlöv kom med en, och säger, den sista kokboken.
Inga det har jag missat.
Bingo, sa jag. Det tyckte jag var skitkul.
Ja.
Så jag har inga recept i min engelska version.
Mm.
I den svenska är det några recept, men jag tog bort det. För jag vet att du kommer inte att tillfrisna hur mycket recept du än har. Om inte du lär dig vad näring och mat är och hur du göder kroppen och hjärnan, så kommer du inte att, det kommer inte att hjälpa dig.
Det är några frågor här nu, eller mer kanske påståenden, att då ska ni bara veta hur det är inom äldreomsorgen. Socker.
Ja, och då säger jag så här, jag är livrädd att bli dement, jag hoppas jag aldrig blir det, men att hamna där och bli tvångsmatad med kanelbullar och socker. Därför att, det stod ju häromdagen också, att äldre människor får mer och mer antidepressiva för de är deprimerade. Då kan jag berätta att näringsbrist ger depression. Så det var väl en enkel koppling. Och jag vet, det är skrämmande. Och det är liksom, ja men du vet, de är matlådorna. Jag ser ju hemtjänsten, jag bor bredvid ålderdomshemmet här. Och jag ser ju, och min faster blev ju dement på slutet. Och demens är ju en väldigt vanlig orsak av sockerberoende, ska jag säga. Alltså cognitive decline. Det vet vi idag. Och då så såg jag ju den mat hon fick. Jag förstår ju henne som växte upp liksom på en bondgård och lagade riktig mat hela livet. Att det var ju inget hon ville ha. Så att det vart ju socker och godis istället, för något måste de ju äta. Och det går snabbt upp i hjärnan då. Men det ger ju svåra konsekvenser hela tiden. Så ja, tack för,
ja, men det är ju galet.
Tack för kommentaren. Ja, tack för det.
Nej, men jag ser ju min morfar framför mig. Jag menar, han åt med liksom högerhanden, sen hade han alltid en knäckemacka med jättemycket riktigt smör på. Ja, ja. Som man liksom hytte upp maten på. Och det var ju alltid riktig husmanskost.
Ja,
och min morfar var liksom i fantastisk form.
Ja. Jag tycker det är roligt, för att när jag har varit ute och föreläst i Sverige, nu är det länge sedan jag var ute på turné, men när jag gjorde det så brukade det många gånger komma till någon sån här, du vet, kursgård. Så kom det ett litet äldre par, så gulliga arm i arm. Och så satt de alltid längst fram, för de hörde ju dåligt. Och så satt de och lyssnade på mig och jag höll på att orera om allt det här. Och så sa jag ju alltid det här med smör. Släng alla såna här margariner, alltså idominsalver kallar jag dem. Du vet, vesell och allt skit. Vad det är för något. Det är skitfarligt för din hjärna. Och då var det så gulligt. Han var alltid slank, nästan. Alltså det var många par det här. Hon var lite kraftig, rulltig. Ja. Och då så brukar han köra armbågen i henne och säga: där hör det Stina, man ska äta äkta smör. Och hon liksom... Hon är så gullig. Jag ser den scenen framför mig. Det hände många gånger.
Ja, men vi visste ju nå. Alltså så här, det är back to basic, tänker jag.
Ja.
Men och också någon som skriver här om sjukhus.
Mm.
Jag menar, det är ju många som har hamnat på sjukhus också. Ja. Och maten är ju ganska undermålig.
Åh, jag har fått många desperata rop. Kan inte du ringa till sjukhusköket och säga åt dem att ge mig riktig mat? Det är bara kolhydrater och, ja, du vet, vit mat. Bland. Ja.
Och då tänker jag, när man är då på sjukhus och ligger där, och kanske många veckor ibland, och verkligen behöver tillfriskna.
Ja.
Jag vet ju själv om jag befinner mig liksom typ på resande fot eller någonting. Och det är jättesvårt att få tag i bra mat. Ja. Det går ganska fort liksom, så känner jag mig typ lite sjuk.
Ja,
du vet den här känslan att man känner sig... Man känner sig
insulinsvullen och
inte
lite frisk.
Ja,
men kroppen tänker så här, men vad är det för skit du stoppar in? Det här måste vi lagra någonstans, för det är giftigt.
Mm.
Så då får du ju insulinpåslag och stresshormonerna går igång. Och, ja, det är väldigt obehagligt. Jag har ju nästan alltid mat med mig när jag reser. När jag vet att jag inte kan få tag i. Nu kan jag ju gå och köpa någon som vi kallar dirty keto. Alltså någon färdig hamburgare på Max. Kan jag väl köpa det någonstans utan bröd och utan någonting. Bara hamburgaren då. Jag överlever ju på det. Men helst vill jag ju ha. När jag flyger, då har jag äggröra och bacon och, ja, du vet, riktig mat med mig.
Mm. Så det är ju det. Alltså det finns ju verkligen sätt att fortfarande äta gott och må bra.
Vi lever i det här. Vi hjälper ju alla andra. Alltså man kan bara höra av sig till oss och säga: vad skulle du göra om det här var ditt problem? Och då så svarar du: jag skulle göra så här. Och så frågar någon annan: ja, jag skulle göra så här. Och så till slut har du hur många alternativ som helst. Hur tillreder du dina ägg? Hur gör du med kött? Hur gör du med fisk, med lamm, med skaldjur? Blup, 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 blup. Vilka grönsaker äter du? Dutt, dutt, dutt. Förstår du? Det är hur enkelt som helst.
Ja, och det häftiga är att barnen kommer ju med.
Alltså... Absolut. Föräldrarna säger så här, föräldrar som jag har coachat liksom, ja, nu ska mamma börja äta så här, för hon vill ha mer, jag vill ha mer energi, jag vill bli piggare. Ja, kan vi också få? Du vet, de är med direkt, de gör ju som vi gör. Ja, utom något barn som är sjukt beroende, de skriker och blir galen om de måste dra ner på sockret. Men då kan man ju ringa en sån som Annika då, som kan hjälpa till och sakta fejsa ut och adda bra saker. Hon har massor med sådana tricks.
Gud vad bitten.
Du har ja, liksom vi måste ju prata mer. Det här var ju skitkul.
Ja, det tycker jag också. Men det är ju ett sånt enormt problem. Och när jag lyssnar på dig så bara känner jag att det går ju liksom in i alla områden.
Mm. Men det är ju livet. Mat. Alltså varför sockerberoende är så svårt. Svårare än alkohol och tabletter och narkotika. Det är ju för att du är klämd mellan ditt belöningscentrum som skriker på drogen och reptilhjärnan. Alltså instinkten att äta. Det är därför sockerberoende är mycket svårare än alkoholism. Och det är därför många inte vill jobba med och säga nej, det finns inte. För de kan inte. De förstår inte att du är between a rock and a hard place som vi säger. För det är ju inte instinkten att dricka alkohol. Den är inte i reptilhjärnan. Men där sitter ju instinkt. Du kan inte sluta äta.
Nej, och sen...
Bort med fläran. Och andra droger. Men du måste, varje dag måste du äta.
Mm. Ja, precis. Och det är det. Men sen också det som du pratade om. Den här otroliga exponeringen. Om du går in på pressbyrån och är hungrig.
Ja.
Alltså, vad gör du?
Det gör jag inte. Det finns ju ingenting jag kan äta där. Det bara skapar mer sug. För vi som har det här problemet, vi har också offer för cue-induced craving. Alltså, vi reagerar starkare på dofter, synintryck. Det är därför reklamvärlden, kolla alla färger. Det är för att det träffar oss liksom. Det är ju gjort så för att du ska köpa mer och äta mer. Om du går in på skärkdisken så är det ju inte så mycket färg precis. Där det ligger, ja men du vet, fräskkotletter och kött och...
Men du, det finns ju någon, jag kommer inte ihåg exakta siffran, men vad är det, 75% eller någonting? Jag lärde mig det upp hos er, det kanske har förändrats, har anlag för sockerberoende.
Det jag lärde mig av amerikanska forskare var att 75% av oss är sockerberoende eller sockerkänsliga. Alltså vi reagerar sen, på trängande blodsocker.
Ja. Så 15% av dem.
Nej, mer. Det är ungefär 30% har alltså en benägenhet att utveckla ett beroende. För det är mer idag på grund av att den här processade maten är farligare. Den är ju mer beroendeframkallande. För det är ju mycket fruktos i den. Tillsatt fruktos. High fructose corn syrup. Och det är otroligt beroendeframkallande. Det träffar hjärnan som en smack.
Mm. Och då kommer vi in på nästa grej. Och det är ju alla de här sötningsmedlen. Jag träffar ju så mycket folk som säger. Men jag är ju sockerfri. Men jag äter sötningsmedel.
Ja, ja.
Och jag tänker så, wow, men du är ju inte alltså, sockerfri då.
Ja, men jag kastar inte ut någon barn med badvattnet, varken när det gäller bantningspiller eller kirurgi. Alltså man måste komma ihåg att det finns människor som kan behöva den hjälpen för att komma över på rätt sida.
Mm.
Vissa sötningsmedel kan som typ stevia strö eller något. Aspartam ska man ju absolut springa ifrån. Men alltså, det kan vara något man kan behöva i en övergångsperiod. Men kom ihåg, allt som är sött väcker sötsug. Så vi måste lära oss att äta mat med naturliga smakämnen. För det vet ju alla vi som har gått över. Att äter vi en lök idag så är den söt. Fast vi har inte haft på något sötningsmedel. Förstår du? Alltså mat smakar helt annorlunda när du tar bort konstgjord mat, fake mat.
Det blir väldigt mycket godare, eller hur?
Ja, ost är godare, kött är godare, fisk är godare, allt är godare.
Mm. Är det någon som står och väntar?
Nej, jag bara sa, jag trodde det kanske var någon stor hund. Nej då, det är ingen som väntar. Jag står på en halvtimme så det är lugnt.
Ja. Nej men, ja, det är så mycket med det här. Och just den här som vi pratade om, att ständig exponeringen och sen att man förskönar tillvaron ganska mycket och försöker så här, låtsas som att det inte är och
så farligt.
Ja.
Ja. Ja, det är ju ingen som pratar konsekvenserna i längden. Och det är så här också, om du går ut på gatan och börjar skjuta heroin så får du ju svåra konsekvenser inom några dagar. Liksom, det blir väldigt påtagligt. Men när du äter socker så kanske det tar 10 år, 15 år innan du börjar känna de riktigt farliga konsekvenserna. Så det är liksom mer smygande om jag säger då. Det bedövar mer, liksom. Det stänger av. Så att det tar ett tag innan man känner det. Och sen är det ju det här att det finns i vår kultur. Du ska ju fira igen, tycker jag. Alltså man kan ju inte gå någonstans utan att det ska firas med något sött. Men som Helena som du nämnde då, min kära systerdotter. Vi brukar ha kött med oss. Köttfärs har vi. Och smör. När vi går på fest. Ja.
Det är skitbra.
Ja.
Ja, men det är ju sällan som det bjuds på ett alternativ.
Nej, men det gör ju inte det. Men jag var faktiskt på en begravning i somras. Och de känner ju mig, en äldre kvinna som har betytt mycket. Och de hade gjort det sötaste, det var bara bakverk. För hon hade velat ha det så. Hon tyckte om god fika. Hon var ju inte beroende, utan hon åt ju måttligt. Men det var det. Men de hade gjort den sötaste lilla osttallrik till bara mig. Det tycker jag var så kärleksfullt och omtänksamt. För jag tänkte, jag tar ju bara en kopp kaffe, tänkte jag. Men då kom de med den där. Det här har vi gjort till dig. Så det finns ju. Det finns ju. Men de flesta förstår ju inte. Ja, men kan du inte äta det? Det är väl ingen socker i det? Det är väl alltså, de kan ingen om näringslära. Ja, men läs på förpackningen och säga, ja, men... Ja, men du vet, det står inte socker, det står kemikalier. Så det är meningen att det ska vara förvirrande. Det är gjort så.
Men kan inte du bara berätta, ingredienser, att, ja, så tänker många så här, om sockret kommer ganska långt ner.
Mm.
Men
det var före det, för att i den, om man säger processad mat som vi hade, för om det går tillbaka 10 år och före det, så var det ju mera socker, alltså du vet, bordsocker, alltså glukos, sockerrörsocker då, strösocker om jag säger det. Det var ju mer det, och då så sa vi att om det kom på 5:e plats i kaviar eller någonting, så reagerar de flesta av oss inte, och det gjorde vi nog inte då. Men det var också så här, en av de forskare jag jobbar med, han är ju helt underbar, han finns i Polen, David Renaud, och vi pratade om det här nyligen. Varför är folk tjockare nu och har mer dimhjärna? Jo, för om du går tillbaka till den här processade maten vi hade då, så var det mikronutrienter i, så man fick i sig lite näring i alla fall. Den livsfarliga ultraprocessade mat vi har idag, det är bara kemikalier. Det är inga mikronäringsämnen whatsoever. Och det är ju jättemycket fruktos, high fructose corn syrup, aromer, du vet, PUFA, de här farliga vegetabiliska oljorna, transfetter och, alltså, fast det står inte det. Men alltså, det är jättemycket mer kemikaliserat. Jag menar, man måste ju fatta det när man lever i en värld där man gör 3D-printat kött. Alltså, jag baxnar, jag tar mig för huvudet. Ursäkta min franska, jag vill säga något fult här, är det ens tänkbart? Mm. Så är det. Ja.
Nej, men jag fattar inte att folk inte förstår det. Och det är ju klart att det gör någonting.
Men alltså, om hjärnan är hijacked, då fattar man inte.
Nej.
Man fattar inte.
Det kanske är så enkelt. Det kanske är
så enkelt är det. Plus att det är det här, tror jag, att socker är en mer djävulsk drog än de andra. För de är väl tydliga om du dricker. Eller ta piller eller skjuter, röka hasch eller vad man gör. Det är liksom tydligare och det vet vi att det är farligt. Men socker känns ju lite oskyldigt då, den här maten.
Ja, och du kan ju dölja det väldigt bra.
Ja, men så. Visst. Ja. Och den förstör ju din hjärna helt makalöst. Plus att du har en reptilhjärna som skriker på överlevnad med instinkten att äta. Så du är liksom, du vet, mellan barsken och trä, säger vi här uppe i Hälsingland. Between a rock and a hard place. Yeah. Mm. Så det är en väldigt, väldigt ohyggligt stark drog. Och jag menar, jag har ju många som säger det att jag dör hellre än jag slutar. Jag kan inte leva utan det här. Den meningen tycker jag är stark. Eller? Hur skulle du tänka?
Ja. Ja, nej, men det är ju jättestarkt. Det är jättestarkt.
Jättestarkt. Ja. Ja. Nej, men jag kommer aldrig att sluta. Jag blir hellre sjuk. Jag dör hellre. Du vet, ens hjärta sjunker ju. Man blir ju alldeles... Gud, hur ska jag...
Men då har man ju heller, jag tänker också, då har man ju heller aldrig riktigt upplevt hur det är att leva liksom helt fri.
Nej.
För när du har tagit igenom det där och fått uppleva hur...
Och idag har vi så många verktyg. Alltså vi har både andningen och vi har sömnträning och vi har fysisk aktivitet. Vi har kosttillskott, vi har glutaminpulver, vi har MCT-olja. Vi har aminosyror, alltså specifika kosttillskott. Så att vi är väldigt duktiga på att lotsa folk från sluta till att börja må ganska bra på ungefär 3 veckor. Det var en mycket längre resa när du och jag började. Då fick man kämpa mer.
Ja, men herregud. Jag förstår.
Ja, du kommer ihåg när vi kämpade och vi ramlade och vi kämpade och... Och jäklar, kan jag inte äta det heller? Det fanns så lite kunskap. Vi famlar ju.
Mm. Nej, men sen det? Också det motstånd. Alltså så här, för när jag började prata om det här. Då kände jag ju inte till dig för 24 år sedan. Jag liksom förstod att jag faktiskt var känslig för socker.
Ja, ja.
Och vilken kamp det var. Liksom, ja. Att hänga runt andra människor med samma beroende sjukdom. Och motståndet var gigantiskt. För där var det var ingen som ville titta på det här med sockerberoende
nej,
då.
Nej. Nej, men aldrig i livet. Gud vad otäckt. Ja. Det är pseudovetenskap.
Ja. Så jag har också gjort en ganska lång resa. Och jag är så glad att du har liksom så här, hold in there. Och bara gjort det här för oss andra.
Det är sådana som du, alltså jag blir ju jätteinspirerad, alltså där har du varit och hållit på med det här och inte berättat det för mig, jag har inte vetat om dig, du skulle ju ha mejlat mig för länge sedan, aja dig. Nej, men förstår du, det är så, alltså möta någon som du som för dig är det här självklart och så är du bara där ute och sprider det här, alltså det är ju, det gör ju att jag får inspiration för flera år framåt. Det är ju tystnadsbehandling som är det värsta. De här som tiger ihjäl oss. Attacker tycker jag var kul. Då får man ju gå clinch. Liksom för jag har så mycket ammunition. Så jag skjuter ju folk ur vattnet rätt snabbt. Liksom med min kunskap idag. Men det är tystnadsbehandling. Det här att nonchalera oss. Tysta ner. Det är det farligaste. För då börjar folk tvivla. Men tänk om jag har fel. Så... Join the crowd, säger jag. Alla vi som känner igen oss i det här, vi ska hänga med varandra och hjälpas åt.
Ja, nu ska jag faktiskt berätta om hur jag läkte mig själv. Jag bara, för jag blev ju också diagnostiserad, jag vet inte om jag är 18 eller 19, när jag blev diagnostiserad med den här brinnande vulva, kallas det för. Och som börjar ju såklart med en rad upprepade svampinfektioner.
Candida, ja men precis, ja, precis, ja.
Och så till slut så när jag är 18 då så slår det över fullkomligt.
Ja.
Och jag träffar där någon gynekolog och jag kommer inte ihåg om jag är 18 eller jag tror att jag är 19 när jag får domen.
Mm.
Förstår att en gynekolog säger till mig jag är 19 år då.
Mm.
Du kommer aldrig kunna ha sex mer utan att ha ont.
Det är
kroniskt. Säger man till en liksom inte ens 20-åring.
Ja.
Och jag köper inte sånt. Alltså jag köper, då hade jag ju fortfarande inte förstått att jag var alkoholist. Men i och med att jag sen faktiskt blir nykter då vid 23. så börjar jag också titta på det här och jag förstår att det finns liksom socker inblandat. Och jag fick förmånen att gå på Danderyd då, i ett behandlingsprogram. Och liksom verkligen en serie med människor. Det fanns en sexolog, det var en barnmorska, det var gynekolog och jag fick terapi. Men jag kände i hela mig att det är någonting som fattas i det här. Alltså det är en ingrediens. För jag blev inte bra.
Nej.
Och sen pratar jag med en person som finns i mitt liv. Och så börjar vi prata om det här med socker. Så jag lägger av med socker.
Och mjöl.
Ja, och blir bra.
Ja.
Mm. Och jag har tillfrisknar från min kroniska vestibulit.
Jag är så glad att du tog det här steget. För jag har hört liknande historier. Att det var när jag tog sockret. Jag jobbade med en barnmorska. Som hon kom till mig och ville ha kunskap om sockerberoende. Och hon var jättemodig. Hon var på olika hälsocentraler här uppe och pratade om det här. Hon blev avskedad. Hon fick inte förlängning på sitt vikariat. Därför att hon pratade om sockret som orsak till, ja men du vet, alla de här underlivsproblemen som unga hade. Hon var helt övertygad om att det var det som var orsaken. Och hon lyckades hjälpa flera. Men det hjälpte inte. Man fick inte prata så.
Men det är ju, alltså, ja. Men vi kan ju göra det. Förstår du? Ja, du kan ju fortsätta sprida. Och nu, men det är horribelt.
Ja, nu förstår jag varför podden heter Modiga människor. Det är ju du som är en modig människa.
Tack.
Ja. Men jag vill gärna fortsätta ha kontakt med dig. För bara på sidan också så där och hänga och prata. Och så ska jag lägga ut länk till din sida på min sida. Men står det någonstans som att du också tar med sockerberoende i ditt, när du coachar människor?
Nej, jag har ju inte tänkt på att lägga till det, men jag kanske ska göra det.
Jag tycker du ska lägga till det, så att då ser ju folk, ja men gud, här har jag en terapeut som jobbar med psykosyntes och jag kan gå och prata med och hon förstår kosten också. Förstår du? Det är det, vi måste jobba mer holistiskt. Det hör ju ihop. Det fattar ju du och det gör du säkert när du träffar folk. Men det är bra om det står där. Du där. Ja,
faktiskt. Så tack så mycket för den coachningen.
Ja.
Ja men underbart. Nu blev det ju över en timme i alla fall. Ja, fast jag inte tänkte att det skulle bli det. Men fantastiskt. Ni som har tittat. Och, wow. Alltså det är ju helt. Alltså den kunskapen du sprider är helt ovärderlig.
Det är helt ovärderlig. Ja. Detsamma. You got it, babe. Du fattar det här. Jag hör det.
Tack.
Vi stöttar varann.
Det gör vi.
Good. Ja. Okej, kram.
Kram. Hej då.
Hej då.